Radio Maranata, Stockholm, åter i sändning. Välkommen att lyssna till oss här nu i en timme framåt. Som vi brukar så ska vi också denna onsdag kväll viga timmen till förkunnelse. Och vi ska fortsätta att lyssna till Arne Imsen. Ikväll så ska vi höra en inspelning som gjordes under juni månad 1998. Det var den sista sommaren som han var vid livet. Och han utgår i den här förkunnelsen ifrån Uppenbarelseboken. Det är en oerhört angelägen och spännande undervisning vi här ska få ta del utav. Vi lyssnar först till en sång där Arne Imsen sjunger tillsammans med församlingen. Välkommen att vara med i en timme framåt alltså.
Den är glädje som är.
Uppenbarelseboken, så talar den på ett alldeles särskilt sätt till oss. För det första så spränger den gränserna alltså, och sätter oss i förbindelse på ett alldeles utomordentligt sätt, sätter oss i förbindelse med en evig värld där vi alltså ser den handlande guden som inte förlorar kontrollen över sin skapelse, över mänskligheten, över församlingen. utan han har det under kontroll, och han leder allt samman mot det mål som han har fastställt. Nu är det inte så säkert att vi alla gånger vet liksom var vi befinner oss då det gäller kronologin, alltså i tiden, i förhållande till olika delar och avsnitt i Uppenbarelseboken. Men vi förnimmer då vi läser Uppenbarelseboken med alla dess förebilder, symboler, och då vi ser hur Gud liksom iscensätter vissa scenarier för att han vill undervisa sin apostel. Det är ganska förunderligt. Gud iscensätter riktiga scenarier så att hans apostel ska få se hur Gud tänker utföra sina dråpliga gärningar under de mest komplicerade förhållanden, med en fiende som har svurit, alltså Guds folk död, och som mobiliserar alla sina krafter på ett förfärligt för att förhindra att Guds vilja förverkligas i något avseende. Börjar vi titta lite i de första delarna, första kapitlen exempelvis, så ser vi hur församlingarna i mindre Asien, det vill säga församlingar som kämpar i tiden, ja, de är i tiden och rör sig inom ett visst geografiskt område. Det är sannligen inte stort, och de kan lätt nå varandra. Och vi upptäcker att trots att de är så nära varandra geografiskt, så representerar de så olika andliga kvaliteter. Så oerhört olika andliga kvaliteter. Det är liksom den ena församlingen är inte lik den andra. Och på vissa ställen så ser det ut som om självaste Satan synliggjorde sig, hör här, i själva synagogan. Och det talas om platser där Satan hade sin tron. Och man måste naturligtvis, när man studsar emot sådana begrepp, fråga sig: i vad mån är det här applicerbart på vår egen tid? Finns det fortfarande platser där det kan sägas att Satan på ett alldeles speciellt sätt har sin tron? Sedan så stiger det fram på ett nästan, jag vill inte kalla det mystiskt sätt, med ett väldigt förunderligt sätt, så stiger det fram ur dunklet, för det är faktiskt det handlar om, ur dunklet gestalter, ja, som på ett alldeles förunderligt sätt personifierar denna ondska, som till varje pris vill förhindra att Gud får genomföra och förverkliga sina planer, det vill säga att Guds vilja får ske. Vi möter uttryck som nikolaiternas lära. Vi får läsa om Beliar, eller vad heter nu den här falske profeten som på ett alldeles speciellt sätt förförde Israel, Biliam. Förunderligt, alltså, vi får läsa om Jezabel, denna också mycket märkliga gestalt som har en alldeles speciell nyckelposition i andens rike. Det vill säga, hon utstrålar förförisk makt. Och då hon blir attackerad utav Herrens profeter, då hämnas hon på sitt alldeles speciella sätt. Hon hämnas med att utplåna inte bara dem som hon har blivit attackerad utav, utan hon hämnas genom att söka utrota hela detta typiska profetdöme som har gjort Israel till någonting helt speciellt i historien. Och vi kan fortsätta räkna upp. Den ena församlingen såg ut på det ena sättet. I den andra församlingen såg det ut på det andra sättet. I den tredje församlingen på det tredje sättet. Och det där växlar liksom mellan olika dimensioner. Och jag skulle nästan vilja säga mellan olika djup. Det står till och med om Satans djup. Tills vi kommer fram till de sista breven i det här oerhört intensiva sammanhanget. De sista breven, de byter helt och hållet karaktär. De byter verkligen karaktär. Som Sardes är karakteristiskt på ett nytt sätt, och i ännu högre grad Laodicea. Och då frågar man sig, vad är det som har skett? Ja, det är en förunderlig process som äger rum. Vad är det som har skett? I realiteten så har den här processen pågått under en ganska lång tid. Det började på det osynliga planet i Efesus. Det börjar på det osynliga planet. Det var nästan omöjligt att överhuvudtaget iaktta, att se och konstatera förändringarna. Det behövdes andebedömningens gåva för att fatta vad som egentligen hade ägt rum i Efesus. Därför att där hade skett ett fall. Man hade sjunkit ned på en ny och annan nivå. Betänk då varifrån du har fallit. Och det förfärliga som hade skett i Efesus, och det ödesdigra som på ett helt avgörande kom att bestämma Efesus församlingens framtid, var det att den hade förlorat, övergivit sin första kärlek. Och man skulle vilja tränga in i det här, att man övergivit sin första kärlek. Hur kan man upptäcka sånt? För det syns inte på verksamheten. Verksamheten går vidare som förut. Och ändå så har det skett någonting. En förändring som var oerhört farlig. Ja, till och med katastrofal. Man övergivit sin första kärlek. Och det fanns ingen väg vidare. Hör du vad jag säger nu, min bror och syster? Det fanns ingen väg vidare utan omvändelse. Då måste man riktigt få klart för sig vad detta i realiteten innebär. Var och en måste pröva sig inför detta budskap. Och Efesus församlingen, den är ju intressant av flera orsaker, därför att Bibeln ger ju väldigt stort utrymme just för händelserna i Efesus, apostlagärningarna, den förapostoliska tiden, den förpingstliga församlingen och så den apostoliska epoken, och så kommer vi till Efesiebrevet 4 årtionden senare, den efter apostoliska tiden tar form därigenom att förändringar sker på det osynliga planet. Du förstår, man kan komma långt med organisation. Man kan komma långt med filantropi. Man kan komma långt med teologi. Och vi kan fortsätta räkna upp. Man kan komma långt med att vårda en tradition. Man kan komma långt med att betona exempelvis tjänster, andliga tjänster och andliga gåvor. Men oberoende av vad man genom allt detta kan åstadkomma, så är det någonting livsfara då det konstateras jag har det emot det. Då man har fått sin uppdragsgivare emot sig, då har det väldigt liten betydelse. Jag skulle nästan vilja säga ingen betydelse vad man kan åstadkomma av verksamhet, projekt, vad man kan uträtta. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Och nu vill jag inte stanna längre inför det här, utan jag vill bara nämna det förbigående. Jag måste naturligtvis ställa frågan så här: vad kan det vara? Vad kan det innebära? Vad får det för konsekvenser? Ni ser, jag sitter här framför, välklädd, med en snygg frisyr och rentvagen och väldoftande. Det tycker jag själv åtminstone. Men egentligen så är det ett falskt vittnesbörd, för i verkligheten så är jag döende. Det är ett förfärligt uttryck. Du ser inte hjärtsvikt, njursvikten och så vidare. Du ser inte mina andningssvårigheter. Jag är där idag. För en tid sedan, några årtionden sedan, så började det. Det började så smått. Det var något som gick fel och som inte blev föremål för omvändelse, ett snabbt ingripande. Det var den där osynliga dödgrävaren som tog tag i min varelse, och så var jag diabetiker. Det kunde ingen se, men det dröjde inte så länge förrän detta som började i det osynliga blir min död. Hade jag varit lite mer aktsam när jag först hörde det, testade de inre organen, han som rannsakar hjärta och njurar, han vet brister som inte syns i det yttre. Han hade lyssnat då när doktorerna sa att nu måste du se upp, och vänt om från matvanor och andra vanor, så hade jag möjligen kunnat sluppit undan detta mångåriga lidande, vilket i realiteten har inneburit att jag fungerar till 20-30% och inte kan utföra det min stofthydda egentligen borde kunna utföra med tanke på volym och kapacitet i övrigt. Det var lite du. Precis så är det, förstår du, med det andliga livet. Det har sina smygande attacker och leder till sjukdomssituationer. Och man ser det så småningom i orkeslösheten, i andningen, i rörelserna, i vitaliteten och så vidare. Herre, 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 du som rannsakar njurar och hjärtan, du vet om dessa smygande attacker som bryter ned och som leder till det slut som omöjliggör omvändelse. Där detta Gud kommer, Gud kommer, Gud kommer, han kommer åter och åter. Och då Gud börjar röra på, som jag får uttrycka mig på det sättet, vi uppfattar det ju så, Gud är ju alltid i rörelse, men vi måste finna formuleringarna. Vi säger solen går upp och solen går ner, det gör den ju aldrig, men vi måste ha formuleringar. Det tyder bara på dygnsrytmen, att natt följer på dag och morgon på natt och så vidare. Det är rytmen. Det är likadant i Guds värld. Så säger vi solen går upp, nådens sol lyser, för att den vill hela, upprätta, men framförallt förnya. Har du tro för det? Framförallt förnya, så vi inte går under i ålder, svagheter, i sjukdomar, andliga sjukdomar, utan vi bevaras unga i den helige ande, så vi kan tjäna honom så länge vi är i tiden. Säg så här: betänk då varifrån du har fallit. Man måste faktiskt uppmärksamma detta, börja besinna sig, riktigt grundligt tänka efter. Och hur ska man kunna komma underfund med de verkliga förhållandena, så att man inte går på gamla upplevelser eller historiska erfarenheter eller gömmer sig bakom någon tradition. Det går inte att komma med gamla journaler och försöka få det till att se ut som om det är likadant idag, om det har skett stora förändringar. Det är frågan om hur är det nu. Han ser det, och vi får börja ägna vår uppmärksamhet åt de här frågorna. Och så får vi fråga: Herre, Herre, du vill rannsaka hjärtan och njurar. Men framförallt så ropar vi profetisk vånda, just i profetisk vånda, med profeten: Herre, förnya dessa år dina gärningar. Det är där det ligger, att han får utföra sina dråpliga gärningar i oss och genom oss. Nå, läser vi vidare i de här breven, de så kallade sändebreven, så kommer vi, och jag får väl säga Gud vare lov, till Philadelphia. Och det är hoppingivande, för att hur trassligt och bedrövligt det ter sig i tiden, och hur många förunderligheter, mystik och konstigheter som finns i omgivningen, så kan man bli bevarad. Det tycker jag är värt ett amen. Hur ska det gå till? Svaret finns i samtliga brev. Det finns ett erbjudande om seger i samtliga brev. Så det är inte bara ett sjufaldigt väckelsebudskap, det är också ett sjufaldigt löfte om en underbar seger. Ur Efesus tillståndet, ur Pergamus tillståndets bedrövligheter, ur Thyatira tillståndets förfärliga, komplexa situation, ur Sardes tillståndet där liklukten redan känns, och ur Laodicea tillståndet där finns lösningen, och den är kopplad inte till deras historia, men den är kopplad till det faktum som återkommer oupphörligt rakt genom Nya testamentet, långt in i det sista brevet. Ära vår Gud, Jesus Kristus är densamme. Hur allt den har förändrats och förändras, så är Jesus Kristus densamme igår, idag och för evig tid. Lösningen finns inte i ny verksamhet och nya organisationer och nya ideal och nya, så att säga, högre insatser. Nej du, den består inte i bättre ekonomi och lite mera samhällsinflytande eller reformatoriska insatser. Lösningen för samtliga ligger i detta, att Jesus är densamme, och alla ihop behöver ett möte med honom utifrån den situation de befann sig i. Och detta möte med Herren Jesus Kristus, det skulle lösa hela situationen omgående och förblivande. Han kommer till Efesus, han kommer till de övriga församlingarna, och så uppenbarar han det, just det som varje enskild församling behöver. Det finns, visar det sig, hos honom, i honom, genom honom, för han älskar att se en förnyad församling, en levande församling, en fungerande församling som kan förmedla hans liv rakt in i samtiden. Vi måste tacka Jesus, vi måste prisa Jesus, därför att där ligger hemligheten i gestalten, i Jesus gestalten. Han personifierar, ära vår Gud, löfterna, och han som är löfternas ja blir också löfternas amen i allas våra liv om vi tar emot det. Syskon, vi måste ära honom, vi måste lova honom, vi måste prisa honom, vi måste upphöja honom, så vi likbildas med honom och bevaras i honom ända till slutet.
Jesus, du har inbundit med händer. Nej, du lever i var själ som är på dig tror. Varje synd och sjukdom du i glädje vänder. Dig tillhör all makt i himmel och på jord. Tack, o Jesus kär, att löfterna de håller. Halleluja. Intet kan rycka mig ur din hand. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Jag är bunden fast till dig med kärleksband. Vilken nåd så stor som vi, att Jesus dig och mig blev liv. Att så slut i hand vi fick gå den goda väg. Han betalat med sin blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar god om bara du vill tro. Vill du äga denna underbara lycka? Vill du känna att hans namn är trofasthet? Vill du mota pingstens eld ut i ditt hjärta? Kom och mota vad han ger av salighet. Vilken nåd så stor som vi, att Jesus dig och mig blir liv. Att då skyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sin blod, han som själv var ren och god. Ja, han dukar god om bara vill bo. Säg, vill du mota denna underbara gåva? Vill du känna att hans namn är trofasthet? Vill du känna pingstens eld ut i ditt hjärta? Så kom och måta vad han ger av salighet. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig blir liv. Att då skyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sin nåd. Han som själv var ren och god, ja, han bjuder mod om bara du vill tro. Tack, o Jesus kär, att löften av er håller. Inte kan du lycka mig ut ur din hand. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Halleluja, halleluja, pris ske Gud. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig belig. Att då skyldig han fick gå den tunga väg. Han betalat med sitt blod, han som själv var ren och god. Ja, han dyrkar mod om bara du. Halleluja, halleluja, ett fyrfaldigt halleluja till Jesus. Tack, o Jesus kär, att löp. Tror du det, säger amen. Intet kan nu rycka mig ur din hand. Är det sant, så säger amen. Du har gett mig mera än jag här kan fatta. Jag är bunden fast till dig med kärleksband. Är det sant, så säger jag amen. Vilken nåd så stor och rik, att Jesus dig och mig blev lik. Att du fylld i handen gå den tunga väg. Han betalat med sin blod, han som själv var ren och god.
Nu vill jag avslutningsvis få säga några ord om Philadelphia. När vi börjar fundera lite över förhållandena i dessa olika församlingar och vid vilken tidpunkt aposteln Johannes fick denna förunderliga hälsning att framföra till den här gruppen av samtida lokalförsamlingar. Det fanns ingen riksorganisation som aposteln kunde vända sig till. Det fanns ingen missionsföreståndare som man kunde vända sig till. Det fanns inget representantskap, utan det står om honom som hade de sju stjärnorna i sin högra hand. Och jag blir så förgrossad när jag läser detta, därför att vi lever i en farlig värld, och vi vet ju hur maktspelet också vill göra sin entré i den kristna församlingen. Och det är väldigt farligt att vara sanningsenlig och frimodig, och det är väldigt farligt att utan personliga hänsynstaganden predika Guds ord som det står. Där är risken stor att man får ovänner. Ja, kan du tänka dig, man får fiender bland sina egna. Och det kan gå så långt kan det gå, har vi fått se, att man blir lika ensam som Herren Jesus Kristus, som aposteln Paulus, som Johannes. Man blir ensam med sina bördor, sina frågor, med sin längtan, sin vånda, sina drömmar. Man blir ensam med sina visioner och ständigt nedpsykad därför att man är så annorlunda, så oformbar och ibland också kärlekslös och obroderlig. Nu är det förfärlig värld, du. Men det är väldigt viktigt då, förstår du, att vi kommer upp ur träsket eller från träsknivån och lyfts upp och upplever säkerheten, tryggheten, frimodigheten och glädjen i att vara i förvar, vara gömd. Var då någonstans? Inte en organisation, inte en fack, förening eller någonting dylikt, inte bland kollegor eller andra konstellationer av mänskliga försök att tillvarata egna och andras intressen, men i hans högra hand, där vi måste upp på en andlig nivå så vi får det rätta perspektivet, framförallt det rätta, den rätta synen, det vill säga vi måste se det ovanifrån. Halleluja. Det är bedrövligt, men vi ser församlingen ifrån himlasidan, och då visar det sig att mitt i allt elände så är det faktiskt på det viset att det är fortfarande 7 gyllene ljusstakar. Det är fortfarande 7 gyllene ljusstakar. Och bland dessa 7 gyllene ljusstakar, där går ärkebiskopen. Han är ute och visiterar. Och så kommer visitationsprotokollet i de där 7 sändebreven. Känner du, hör du, när du hör detta, hur det strömmar till dig glädje? Ja, känner du det? Känner du hur det strömmar till dig frimodighet? Och känner du hur du blir visionär och missionär? Det vill säga, du känner det levande hoppet. Du får hopp för dig själv och andra. Du fattar och förstår att Gud kommer att på sitt utomordentliga sätt förhärliga sig i sitt eget folk, hur bedrövligt det än måste se ut. Agiamandorios. Ja, det här räcker väl. Det här är ett utomordentligt utgångsläge för en sommarkonferens. Ta med dig det här, så får du se att du inte bara blir visionär, du börjar erövra, ta in och införliva med din erfarenhet de upplevelser som ligger förborgade i löfte om seger. Den som vinner seger ska jag göra till. Det vill säga, seger förutsätter kamp. Det förutsätter genombrott. Det förutsätter ett slutresultat. Slutresultatet är precis så som det börjar. Herren Jesu Kristi förhärligande i sitt eget folk. Och allt folket sa det. Det räcker ikväll. Och så säger vi tack och lov och använder de sista minuterna av den här gemenskapen att upphöja, lova, tacka och prisa honom för att de 7 gyllene ljusstakarna är himmelen mån om, vårdar sig om. Och därför så är han, prisse Gud, den som skådar, vandrar, berör och genomskådar, för att församlingen inte ska förlora halten. och slutmålet. Tack för seger. Amen.
Om du vinner i jordisk makt och ära, du vinner världens gunst och härlighet, men förlorar vad Guds nåd kan ge, blir livet mörkt i evighet. Vad är vinst om du din själ förlorar? En natt och tid och sig. Vad är lycka om dess glans förbryr? Förbrydens man. Vad är lycka om dess glans förbrinna? Om i livets kamp du framgång det mål dig hegrar här du mår, men ej aktar själens ro och smärta, fann det du i livets afton står. Vad är vinst om du din själ förlor? En mörk och tidens evighet. Vad är lycka om dess glans förbleknar inför dödens alla verklighet? Om du vinner vänner som dig saknar hopp för evigheten. All din vinning ingen trygghet ger. Vad är vinst om du din själ förlor? Vill du vinna liv för evigheten och den härlighet vars glans ej dör, räkna så som intet vad du äger, endast Jesus själen saliggör. Om du din själ förlor i en mörk och tidlös evighet, vad är lycka om dess glans förbleknar inför dödens kalla färg? Thank you. vill du vinna liv för evigheten. Och den härlighet vars glans ej död, rena då som intet vad du äger. Endast Jesus själen lycklig gör. Fader, visst om du din själ förlor, och tiders evighet. Vad är lycka om dess glans är för dödens kalla
Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi har ikväll fått ta del av en undervisning utav Arne Imsen, och det är en inspelning som gjordes i juni 1998. Ämnet eller boken som han utgick ifrån, det är Uppenbarelseboken, alltså Bibelns sista bok. Det är ett ämne som vi har återkommit till flera gånger under den senaste tiden, och det är angeläget att påminna varandra just om det budskapet, för vi förstår att tiden är kort, att Jesus kommer snart. Vi vill uppmana alla lyssnare att verkligen ta till sig detta budskap, och framförallt lär känna Jesus, ta emot honom som din personliga frälsare, lova honom för att han utgav sitt eget dyra blod. Johannes utropade då Jesus kom gående ner emot floden Jordan: se Guds lam som borttager världens synd. Och det är denne Jesus, samma Jesus, som vi vill välkomna dig att ta emot som frälsare i ditt liv. Radio Maranata Stockholm, vi sänder varje dag klockan 8 på morgonen och onsdagar och måndagar klockan 18. Jag ska passa på här också att inbjuda till de möten som Maranataförsamlingen har de närmsta dagarna. Imorgon torsdag så är det bönesamlingar klockan 12 och klockan 19. Och likadant på fredag, då är det bönesamling klockan 12 på dagen. Adressen hit är Bällstavägen 100 i Bromma. Bällstavägen 100. På lördag kväll klockan 18 så är det ett möte som vi kallar för Ordet och bönen. Det är Tage Johansson som ska ta med oss genom ordet och undervisa den kvällen. Sedan på söndag så får vi besök utav en väckelsepionjär som har varit med i över 50 år och förkunnat Guds ord. Det är broder Tage Nilsson. Han är 92 år fyllda och ska vara med här och förkunna ordet, alltså på söndag förmiddag klockan 11. Sedan på söndag kväll klockan 18 så är det väckelsemöte. Då lyssnar vi till Gunnar Nilsson. Det är sonen till Tage Nilsson. Han ska då vara med och ge oss appeller och även en del sånger. Berno Vidén kommer också att vara med den kvällen och leda mötet. Sedan på tisdag nästa vecka så fortsätter vi med bibeldag. Det är möte klockan 12 då Robin Vidén talar, och han har ett ämne där som handlar om evolutionismen. På kvällen klockan 19 så har Berno Vidén bibelstudium ur Uppenbarelseboken. Innan vi avslutar kvällens program här och vi ska få lyssna till ytterligare någon sång, så vill jag också förannonsera en tidning som vi ger ut här i Maranataförsamlingen. Det är tidningen Midnattsropet. Från 1960 och framåt, ända fram till 1999 så gavs tidningen Midnattsropet ut, och den hade från start och ända till sista numret Arne Imsen som ansvarig utgivare. Det har varit Maranataförsamlingens organ från start, så att säga. Men 1999 så avled Arne Imsen, vilket innebar att utgivningsrätten föll, och den hamnade alltså i Arne Imsens dödsbo. Nu så har hela den juridiska biten avklarats, och Maranataförsamlingen har återigen fått utgivarbeviset för tidningen Midnattsropet. Så att från och med nummer ett i år kommer Midnattsropet att ersätta den tidning som har getts ut från 2000 och framåt, den som hette Maranata. Från nummer ett i år alltså så kommer Midnattsropet återigen att spridas i landet. Det är ett stort tacksägelseämne som vi vill tacka Gud för. Och så vill vi också erbjuda våra lyssnare att anteckna sig för att få vara med från nystarten av den här tidningen. Ring oss gärna på telefon 08 98 56 83. Lämna namn och adress, så kommer du att få det första numret utav tidningen som skickas ut i februari månad. Ring oss alltså 98 56 83. Du kan skicka ett mail på adressen info@maranata.se. info@maranata.se. Det går också bra att posta ett kort eller ett brev till Maranataförsamlingen, box 20134 16102 Bromma. Ja, det var lite information om tidningen Midnattsropet. Nu så säger jag tack för oss för den här gången. Du hör oss igen närmast i morgonbitti klockan 8. Gud välsigne var och en, säger jag, Berno Vidén. På återhörande.